Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. När jag växte upp fanns det en litterär genre som kallades FLN-litteratur. FLN var förkortningen på flärd, lidelse och njutning. Genren sågs av kritikerna som tantsnusk. Böckerna innehöll ofta rika sexskildringar och lästes mest av kvinnor. Den viktigaste FLN-drottningen var amerikanskan Jackie Collins. De som fördömde tantsnusket och Jackie Collins hade sällan läst en enda rad i någon enda FLN-bok. Kanske återspeglade kritiken moralismen kring kvinnans rätt till ett sexliv och att också få ta del av litterära skildringar av sex. Efter 10 år döptes FLN-litteraturen eller tantsnusket namn till chicklit. Den okrönta drottningen var irländskan Marianne Keyes. Vad hände då här hemma i Sverige? Jo, en spännande debutant dök upp på den litterära scenen. En kvinna som skrev om sex, party, shopping och överklassmiljöer på ett sätt som skärmade mig och många andra. Det var vågat, det osade sex och var förbannat underhållande. Författaren var Denise Rudberg och två av hennes första böcker som jag satte tänderna i var Väninnan och Storlek 37. Nu är hon aktuell av två anledningar. Som tävlande i tv-succén På spåret och med den nya romanen De sju som såg. En bok är Denise Rudbergs egen skapade genre, Elegant Crime. Välkommen till Utvik och böcker, Denise.
Tack snälla. Gud, vad kul att vara här.
Tack ska du ha. Vad är Elegant Crime?
Elegant Crime är benämningen på min alldeles egen genre. Mm. Och av just den anledningen till att det som du just läste innan, alltså de här ofrivilliga beteckningarna på litteratur skrivet av och för kvinnor. Mm. När män skriver om party, sex och rock'n'roll, då är det generationsroman. Mm. Typ Per Hagman eller... Mm. Ulf Lundell eller vad det nu kan vara. Mm. Men när en sån som Denise Rudberg gjorde det, då var det tantsnusk. Mm. Innan så kallade man ju den här typen av böcker för pigromaner. Det var sånt som piger läste och förlustade sig. Och sen så var det tanter som skulle vältra sig i snusk. Leif G.W. Persson skrev ju i en jävligt arg krönika att Denise Rudberg har gett tantsnusket ett ansikte. Eller har sålt sin själ eller vad fan han var. Och det är ganska intressant för tant, alltså det är ju bara att liksom smutsliggöra den kvinnliga sexualiteten faktiskt. Jag har varit ganska tydlig med att alltid skriva explicita sexscener av en väldigt enkel anledning. Jag tycker det är ganska gestaltande. Jag är ganska detaljerad generellt i hur mina karaktärers liv levs. Allt från hur de äter, vilken promenadtakt de går i till jobbet eller vad de handlar för matvaror, matvaror på ICA eller vad det nu kan vara. Eller om de väljer ICA eller Konsum också gestaltande. Men en sexskildring kan vara väldigt gestaltande. Jag har ju med flera obehagliga sexscener i mina böcker. Jag har med lustfyllda. Men framförallt så ger jag kvinnan en sexualitet och rätten till det. Men då Elegant Crime, för att komma tillbaka till det, var att jag var jävligt rädd när jag skulle börja skriva spänningsromaner att det skulle också bli i det här nya chicklit deckan. För chicklit är ju också en nedsättande benämning, därför att det är avfärdat som tjejlitteratur, sånt som tjejer gör i samma anda som tjejkast på brännbollsplanen, liksom, run like a girl, eller liksom, att det skulle vara någonting som görs sämre. Och jag ville inte ha det där. Jag ville säga, nej, nu skapar jag min egen genre. Och det var väldigt effektivt, ska jag säga. Jag registrerade faktiskt det här som är personligt varumärke i 27 olika länder. Vilket väckte stor debatt när jag släppte mina böcker i USA. Men bra, jag är skitnöjd med det. Jag satte liksom, jag tog tag i rodret redan innan.
Finns det någonting som skiljer Elegant Crime från chicklitten, och som du ser det? Eller var det mer att du ville liksom, nu är det jag som styr skutan, nu är det jag som bestämmer mer inriktningen?
Det är egentligen mer jag som styr skutan. Egentligen är det så, alltså, precis som du nämnde då, mina första två böcker, Väninnan och Storlek 37, har ju ganska allvarliga underliggande ämnen som man gärna förbisåg. Framförallt, det var ganska stor skillnad när de kom, det är snart 20 år sedan. Hade Väninnan kommit idag så hade man, tror jag, lyft fram mer liksom, den unga kvinnans utveckling och möjligheten att ta sig ur ett oerhört destruktivt, våldsamt förhållande där hon faktiskt blir misshandlad.
Det var ingen som såg det här.
Nej, jag vet att du gjorde det. Ja, det var väldigt, vi pratade
väldigt mycket. Jag gillade verkligen dina två första böcker där. Dels för att de hade ett väldigt bra tempo, det som var roliga, de var sexiga, och sen så hade de det här djupet som jag tror man måste ha.
Ja, för Marion Keyes till exempel, som också då avfärdats som chickligt drottning så där, eller avfärdats, men det är ju ett fint epitet också, man kan ju liksom reklima det också, vilket man får nog lov att göra ibland. Hon skriver ju om självmord, djuptgående missbruk, dödsfall av liksom närstående, alltså väldigt djupa allvarliga ämnen, men en humoristisk touch liksom, som är, jag skriver ju inte ens särskilt humoristiskt, jag skriver ju bara liksom, ja, med hjärta och smärta. Till en början när jag utbildade mig och läste dramaturgi i New York, då hade jag liksom den här humorn som, liksom, som genomgående tema, men det var faktiskt min huvudlärare i dramatic writing som sa att, vet du vad, skippa den här putslustiga tonen, för att du kommer gömma dig bakom det, och då kommer du aldrig nå ner liksom, på djupet.
Det låter jävligt klokt då.
Och det var ju skitsvårt. Det är ungefär som att sitta och sen, det svåraste som finns är att sitta helt nykter på en dejt och titta någon djupt i ögonen och säga, fan, jag är kär i dig. Alltså, det är ungefär, det är ju skitjobbigt, du fick panik på vad jag berättar, eller? Men det är ungefär samma sak att skriva om förälskelse och kärlek på ett allvarligt sätt, utan att skämta bort det. För det vill man ju väldigt lätt göra. I alla fall jag vill det, för jag, det får ju klåda av romantik och detta tillfällen egentligen. Så det krävdes mycket av mig för att liksom ro i land det.
Du, nu är du aktuell med boken De sju som såg. Vad är det för slags roman? Eller vad? Ska vi säga lite om handlingarna?
Ja, det var... Idén till den är ju... Liksom, jag är uppväxt i ett väldigt... Liksom, jag hade en väldigt dysfunktionell uppväxt. Med en person i min nära omgivning som inte ville människor så väl. Jag väljer att inte nämna honom vid titel eller namn, för att det blir komplicerat. Men... det här liksom har ju präglat mig väldigt mycket. Men det som har liksom präglat mig ännu mer, det är ju liksom hur många det var som ändå faktiskt visste om att skiten pågick och ändå inte agerade. Och just liksom titeln i den här boken är, till den här boken är De sju som såg, att det finns oftast en grupp människor som vet och ser vad som försiggår men ändå inte agerar. Och det kan gälla allt från missbruk till misshandel till övergrepp, eller vad det nu liksom, hur du vill benämna det. Hela MeToo-kampanjen handlar ju om det, att liksom synliggöra vad som pågår, att tystnadskulturen måste få ett stopp. Och liksom, de sju som såg men inte agerade i den här boken, det är några stycken liksom. Och det tror jag präglar många efteråt också att hantera. Jag hade en boksignering på NK för ett tag sedan, eller ganska exakt ett år sedan, och då kom det fram en kvinna som säger att ja, men jag kände en person som stod dig nära. Det var en gammal barndomsvän till mig. Och hon kontaktade mig när hon var väldigt svårt liksom misshandlad och sönderslagen. Och bland annat så var det ett tillfälle när han slog ut alla hennes tänder. Och jag var så här, men gud. Liksom jag får reda på den här informationen i en boksigneringskö. Det är liksom folk som står bakom henne och väntar. Och så kände jag väldigt så här, fan ska jag liksom hantera den här informationen just nu och hur ska jag hantera det? Ingen aning. Men sen så efter ett tag så kände jag liksom någon vecka som vi passerade, då blev jag mer och mer förbannad, så kände jag, men hur fan, om du visste om det här, vad hindrade dig från att lyfta den jävla telefonen och ringa polisen och säga, jag tror att det pågår skit, och sen göra en anonym anmälan? Svårare än så är det faktiskt inte. Men man kan inte anklaga henne, det kanske var don't shoot the messenger i det här fallet, men det handlar mycket om det, att tystnadskulturen runt den här typen av dysfunktionalitet och våldsamheter i nära relationer är enorm. Och jag vet inte heller om det gick när jag växte upp på 70-talet att ens göra anonyma anmälan, till exempel till SOS eller till polisen. Men idag har vi kanske något mer öppet system för det. Men ja, det är fortfarande ett problem som gör att den här typen av brott fortsätter.
Vi ska säga någonting om handlingen också.
Ja, du tänkte så. Vi har en väldigt folkkär och världsberömd idrottsman som hittas. En hockeyspelare, precis. Folkets man, liksom, som hittas död i sitt hem. Misshandlad, man vet inte hur han har blivit beragd om livet exakt. Men hans fru hittas också misshandlad i sin säng. Och sen så börjar man nysta vad det här handlar om. Och inspirationen till det här är ju väldigt mycket så, för att jag har hört massor med rykten under många år om både svenska och utländska idrottsmän faktiskt som beter sig jävligt illa mot sina fruar och spöar skiten ur dem. Och jag tror att anledningen till att just deras historier inte kommer upp till ytan är just det, att vi tror inte det här om de här folkkära, härliga, liksom högpresterande männen. Precis som jag tror att hela amerikanska folket chockades av att O.J. Simpson hade gjort det han gjorde. Eller det gjorde han väl inte, han frikändes.
Han blir frikänd.
Ja, men återigen, det här att liksom när saker... Liksom, våran världsbild av någon eller något bara vänds på sin liksom fullständigt omkull. Det är jävligt intressant att vi kan inte tro det om de här. Men jag tänker även han som sköt sin fru i badrummet, den här sydafrikanska idrottsmannen som säger att han hävdade att han trodde att det var en idrottsman. Precis, exakt. Men det är det här, det är liksom, vi skyddar våra alltså idrottsmän.
Och han var handikappad också, vilket gjorde att han säkert fick, inbillar jag mig, det låter väldigt fördomsfullt kanske, men jag inbillar mig att han fick också ett någon slags någon positiv känsla för att hur fan kan, alltså man kan inte göra så. Han har själv råkat väldigt illa ut i livet, och varför skulle han göra det mot en sån vacker kvinna?
Precis. Jag håller med. Det finns en, liksom, en kategori, och för mig var det jävligt spännande att skriva om just det. Hur skrapar man liksom på ytan av, skrapar man bort den här folkkära, glamorösa ytan av en framgångsrik idrottsman? Säg att det skulle visa sig till exempel att David Beckham var ett svin. Nu tror jag inte att han är det, och jag vill verkligen inte tro det, för jag tycker om bilden av honom och Porsche Spice liksom. Men säg att det skulle komma fram, fan vad det skulle vara svårt att liksom vända den bilden.
Det finns ju ett du är inne på det här, att det finns ju verkligen ett djup i dina böcker som jag tycker är ganska ovanligt när det gäller underhållningslitteratur. Det handlar ju också om en manlig läkare som får skuldkänslor för att han lappar ihop misshandlade kvinnor men inte gör något själv åt problematiken. Vi kommer ju lite tillbaka till den här tjejen i kön när du signerar böcker där. Men han är en människa med ett samvete, den här läkaren är en människa med ett samvete som verkligen plågar honom. Var det kring detta som du ville verkligen skriva om just den här problematiken?
Ja, men jag faktiskt. Vem är man i en sån situation? Vem blir man? Är jag en sån som då... Liksom, skulle jag själv vara den som lyfte på luren och anmälde? Och jag vet faktiskt att jag är det. För jag har tagit tag i sådana saker själv. Och jag har själv konfronterat människor som jag vet har betett sig illa i nära relationer, och jag, liksom, jag är ganska pådrivande, och det är så mycket lättare att vara det åt andra, men när det gäller sig själv, alltså en av sina problem, så är det inte lika enkelt att stå upp. Men jag fascineras väldigt mycket av, som du säger, just den här liksom, skulden som gärna byggs upp, och det komplexa i det, att gå in i en annan människas relation. För det är ju egentligen det man gör när man ifrågasätter. Vad är det som egentligen pågår inom hemmets väggar?
Ja, en av din boks starkaste scener tycker jag är... Det är också en väldigt otäck scen. Det är en kvinna, den mördade kvinnans... eller den mördade mannens hustru som då hittas misshandlad. Hon blir ju misshandlad, kontroll och styrd av sin man. Och en scen, då står de i köket i villan, den fina villan bor, och han vill älska. Kan du berätta om den scenen och vad du tänkte när du skrev den?
Ja, det här är ju, jag har ju då studerat våld i nära relationer, både psykiskt och fysiskt våld i matte då har färgat mig väldigt mycket. Och jag har själv också faktiskt befunnit mig i en sån relation. Och det intressanta är ju liksom den oerhört destruktiva psykologin som byggs upp. Det finns ju någonting som kallas normaliseringsprocess.
Mm.
När man liksom sakta men säkert bryter ner liksom det som är normalt och vettigt och kärleksfullt till att det är helt plötsligt normalt att höra kränkningar och elakheter från den andra parten. Men det som händer också i den här cykeln i en destruktiv relation som också byggs upp med, först är allting fantastiskt. När man träffar en person som har de här sidorna så är det väldigt, väldigt passionerat. Det är otroligt byggt på lust och passion och liksom kärlek, och man blir satt på en väldigt, väldigt hög piedestal. Det finns ingen annan som du, och ingen annan har förstått mig som du gör. Och sen så blir väldigt liksom bekräftande tidigt i relationen. Man kanske föreslår att vi flyttar ihop väldigt tidigt. Alltså, vi kanske flyttar ihop bara efter 3 veckor, för vi älskar ju varandra så. Så varför vänta? Och man vill kanske förlova sig tidigt, skaffa barn. Det här binda upp relationen på krokar är väldigt centralt. Och det här fortsätter även sen när det blir destruktivt. Och det finns en väldigt stor portion passion i det här. Som jag egentligen, det är fel ord att använda passion. För jag skulle säga att de här sexakterna som blir, som uppfattas som väldigt lustfyllda, är också egentligen uppbyggda av att det är för att du blir så lättad över att det äntligen är över. Eller liksom, det är spänningar som byggs upp som är helt otroliga. Och egentligen är ju liksom, det är ju varenda, liksom hela jävla 50 Shades of Grey-trilogin handlar om. Att bygga upp liksom spänningar i en relation på ett jävligt dåligt sätt. Vad man vet är när man lever i en sån relation på sikt är att det här blir man jävligt trött på. Till slut så försvinner ju den så kallade personen också. För att det här blir bara ett liksom, en så smutsig gegga. Men jag fick då att skildra det också. För att många utifrån sett som ser på den här typen av relationer har ju det som rättesnöre. För det är så äkta kärlek besannas. Det är passion och du är älskad, du är upphöjd. Allt det här som vi tror är, det är det som är liksom receptet i alla romantiska komedier också.
Jag hade ju ett samtal här, det första samtalet i Utvik och böcker med Cecilia Gyllenhammar som i sin bok Sängkammartjuven beskriver det, att hon träffar en man som hon sen förstod var åt hennes pengar. Men i början är det väldigt precis så här att du är allt för mig, ska vi inte gifta oss, och alla de här sakerna som ska kanske ta ganska lång tid som man får arbeta sig in i relation kommer väldigt snabbt.
Och är du lite utsvulten på det eller har kommit från en relation som har varit långsam och tråkig eller liksom, så är du ett väldigt lätt offer för det här. Och det är svårt att se, för det är ju så här vi ser på kärlek. Det är ju så här vi tror att det ska vara. Men jag kan väl bara säga det till alla, för det säger jag under alla mina föreläsningar också, att beständig kärlek har liksom, den ska ta tid. Det är långsamhetens lov. Alltså, mera Jane Eyre, Charlotte Brontes roman på tusentals sidor, och det är lite brevväxlingar och man får längta och trängta och liksom, det får ta sin tid att bygga upp det. För det är så tillit byggs upp. Du kan inte lita på en människa och känna den personen fullt ut efter 3 månader. Det är omöjligt. Låt det ta 3 år liksom. Det låter jävligt tråkigt, men det blir som att kissa brallen annars på ett jävligt dåligt sätt.
Du, Marianne Jidoff är ju en spännande karaktär i din bok.
Ja.
Enligt vad du skriver så är hon, citat, 60 år och ser ut som en parodi på någon av Mia Skäringers karaktärer. Men om man går lite mer på djupet när det handlar om Marianne Jidoff, vem är hon och hur kom du på att du just vill ha henne som huvudperson?
Ja, alltså det var ju väldigt tydligt när jag skrev de här första böckerna då i Chicklit-serien, så handlade det om 30-åringar ungefär, 30-40 tjejer som var ute efter att hitta livets mening. Kanske ska jag byta jobb, ska jag byta karriär, ska jag göra slut med den här killen, ska jag köpa en ny väska eller... Ja, lite så, nu schabloniserar jag mina egna böcker, men deras frågeställningar var inte riktigt liksom i paritet med vad jag själv helt plötsligt befann mig i. För att jag hade skrivit 6 eller 7 böcker i den här genren och liksom hade liksom passerat det här, den här utvecklingen själv. Jag hade helt plötsligt 2 barn, jag levde i, jag var gift. Men mina liksom närstående mor- och farföräldrar dog alla, liksom 3 mig väldigt nära människor, dog under 1 och samma år. Så jag befann mig i djup sorg och hade samtidigt väldigt små barn att hantera och ratta. Så att jag var så här, jag skiter i om du vill byta jobb. Det är så jävla oviktigt, min mormor håller på att dö. Jag måste byta hennes blöjor, jag måste se att hemtjänsten kommer dit så hon får mat, samtidigt som att mina barn hade vattkoppor. Alltså det var så här, fuck, jag skiter i om du ska gå till frisören. Alltså jag var så less på mina egna karaktärer. Lite som när man har en tjejkompis som är singel, som ringer när man själv har småbarn och vill bara prata. Jag vet inte om han, alltså han sa att han skulle ringa tillbaka, men så gjorde han inte det. Jag vet inte, ska jag ringa nu eller? Och så man bara bränner fiskpinnarna liksom i radhuset. Och jag var på helt annan plats än mina karaktärer. Och då är det jävligt farligt, tror jag. När man då ska skriva, för det är det som jag tror många tror, att när de ska skriva chickligt, att ja, jag bara skriver och så gör de det lite raljerande. Det, man måste ha enorm respekt för det man skriver och sina karaktärer. Och det var väl, liksom, jag var då 35, men jag kände mig som jag var typ 85. Och då kom liksom Maria Gidoff verkligen bokstavligen och knackade på min jävla dörr och sa, nu ska du skriva om mig istället. Jag är 55-60, jag har precis begravt min man, vi har varit ihop i 30 år, han har bedragit mig och varit otrogen, mina barn har precis flyttat hemifrån och jag har fan inte legat på 10 år liksom. Jag håller på att dö. Inte på grund av det, utan att ja, men min man har dött, jag ska nog också snart dö. Jag skiter i allt. Så hon, liksom, hon var inne på att lägga sig på köksgolvet och själv dö av ren liksom, uppgivenhet. Och att ge henne revanschen och livet tillbaka, fastän hon hade ett jävla bagage att samtidigt liksom bära på, det var väldigt utmanande och sjukt härligt att göra. Och mycket mer spännande än att skriva om den här 30-åringen som kanske skulle byta jobb eller dumpa sin kille. Det fanns liksom inte, det var inte samma tyngd i det. Så det var häftigt. Så därav Marianne. Och också ge en 60-årig kvinna en tydlig sexualitet, en livsglädje. Då undrar man henne plötsligt att liksom göra ytligheter.
Men hon är inte speciellt sugen på att träna.
Nej, och det tycker hon är ju så jävla pestigt.
Ja, jag tror jag aldrig har läst om en människa, förutom när jag tittar in i mig själv, som tycker det är så jävla tråkigt att gå iväg till ett gym.
Ja, nej, men det, och det är så, det, jag tror alla kan känna igen sig i att, för det är nämligen så att Marianne, precis som jag själv för 1 år sedan, var på hälsoundersökning. Och så blev hon tillsagd att du måste minska midjemåttet typ 5-6 cm, för du är liksom, du är lite överviktig, du måste bli av med 5 kilo. Och hon bara, vad fan, det kommer inte funka. Ska jag kunna dricka mitt vin och äta min choklad? Och så börjar hon då träna och samtidigt. Men folk har faktiskt varit så arga på mig. Jag har fått mejl och handskrivna brev. Varför ska du göra Marianne till en träningsperson? Och hon ska dricka sitt vin och njuta av livet. De är ju så uppriktigt besvikna. Men samtidigt så tycker jag att man måste också förstå att det finns en hälsoaspekt i det här. Det är inte bara, jag älskar när man kan njuta av allt jämt. Men tyvärr är det ju så att man måste var realistisk också. Men tydligen så ska Marianne Gidoff inte vara det. Så hon återgår definitivt till sitt dåliga leven i nästa bok.
Ja, vad skönt.
Don't you worry.
Du har ju skrivit väldigt mycket om människor som befinner sig i överklassen, kommer från överklassen. I alla fall väldigt miljöer där väldigt rika människor befinner sig. Vad är det som fascinerar dig så mycket med rika människor i överklassen?
Alltså jag är uppväxt i de här miljöerna, men har ju själv inte tillhört det. Jag är uppväxt med föräldrar som när jag var liten var portvakter. Vi bodde på Nederbotten. Min mamma städade trappuppgångarna i 3 olika fastigheter som låg in till. Min pappa bytte glödlampor när han kom hem efter jobbet, för det var liksom, hade gått proppar i källaren. Och, men liksom växa upp då på Östermalm, eller delvis på Lidingö som jag också gjorde. Det är klart att det jag indirekt upplevde någon form av utanförskap som var jävligt nyttigt såklart. Men det var ändå, jag tror att det blev så att jag har blivit den här ständiga observatören. Jag har haft möjlighet och tillgång till de här världarna, men jag har inte känt mig som en del av det. Och det är ju den perfekta spelreglerna för ett författarskap. Men sen så är det ju så här, jag har insett att jag har gjort alla mina karaktärer väldigt förmögna. under alla år. Alltså första boken, då är Eva von Dies och Kristin Stolpe har jättemycket pengar på banken och de går och köper någon jävla duxäng och, som det var någon som beskrev att en av karaktärerna går in på NK och bränner av en bättre årslön för en sjuksköterska. Men Marianne är ju också då jätteförmögen, Marie Idoff. Men jag tycker att det är så härligt att skapa kvinnliga liksom, karaktärer och, i min värld och lite hjältar som är så här rika. Och det är ju inte helt ovanligt. Jag tänker som Pippi är ju också svinrik och går runt och slänger ut sig guldpengar och bjuder alla kompisar i godisbutiken. Det är ju så här dröm man faktiskt har. Eller jag har alltid haft det. Lisbeth Salander blir också svinrik. Hon kör någon snygg transaktion där och blir helt plötsligt miljardär liksom. Ja, men det finns någonting väldigt fint i.
Det är inte den fattiga poeten du skriver om i alla fall.
Nej, precis, då får männen vara lite fattiga. De kan vara lite.
Jag känner igen mig.
Ja, men jag tycker att det är härligt. Och sen så är det väl, jag är väldigt rädd för att vara ekonomiskt utblottad. Jag är väldigt rädd för att inte ha råd att betala mina räkningar, för jag har befunnit mig där ganska många gånger i livet. Så att jag tror att jag skriver gärna av ett önsketillstånd. Tänk att vara så här rik och kunna så här hjälpa en kompis som skiljer sig. Och ja, men du ska skilja dig och har inte råd att köpa läget. Vet du, jag köper en åt dig. Alltså det är så här, det är min största dröm att kunna göra sådana saker. Det är superhärligt. Men det är kanske min pappa och jag har det där båda två. Vi kan sitta liksom en hel middag och så här, okej, om du vinner 100 miljoner, och då börjar vi alltid vad vi ska ge dem som vi är med. Det är ju en fin grej att göra faktiskt.
Om man går tillbaka till överklassen och försöker hitta på något, eller försöker hitta det psykologiska i dina böcker, som vad som driver de här människorna, snarare vad som inte syns på ytan. Om man vill prata med Freud så kan man ju säga så här att ju tydligare personer man har, eller ju tajtare masken sitter, man vill uttrycka sig på svenska, desto mer har man att dölja.
Exakt.
Ligger det någon till det?
Ja, absolut. Och det är därför överklassen är också så bra. Inte bara att de har pengar, för alla i överklassen har inte pengar, men de har ju alltid makten och de har en otrolig möjlighet och förmåga att måla upp en perfekt fasad. De vet exakt hur de ska föra sig, de vet exakt vilka liksom, sociala kontakter de ska dra i för att saker ska liksom kunna döljas eller skyddas. Och därför så blir det en bra spelplats för en deckare. Men också för att makten sitter där. Och jag drivs ju, tror jag i alla fall, av någon slags så här klassfrakt. Jag blir ju oerhört provocerad av orättvisor. Och älskar ju att sitta och vräka ur mig elakheter i min bostadsrättsförening när jag tycker folk beter sig illa. Alltså, jag är ju skitjobbig att ha som granne. Och liksom, jag är en stökig jävel på Östermalm faktiskt.
Det är en bra titel på bok.
Eller hur? Ja, men jag tror att det är bra att jag och Jan Geo båda två bor på Östermalm. För jag tror att vi är de som, nu låter jag ju som jag är liksom, står på barrikaderna och viftar.
Nej,
med.
Jag
men jag har ett behov av att liksom synliggöra skit faktiskt.
Du kan ju väldigt mycket om, det känns så i alla fall för mig, att du kan väldigt mycket om kläder, skor, smycken, väskor, parfymer. Alltså, läser du på, eller är det som för en gammal kommunist som mig, det sitter i ryggraden?
Ja, det sitter i ryggraden. Det är ett jättestort intresse. Men jag är ju så här, jag intresserar mig för massor med olika saker. Jag är ju en sjuk människa. Alltså, jag tror att jag kan vara den människa i Sverige som använder Google mest av alla. Jag googlar allt, hela tiden. Jag får ju så här nyhetsbrev från olika modesidor som kommer ut. Ja, men nu har vi fått nya kollektioner. Och jag går in och liksom, alltså jag ägnar säkert 1-2 timmar om dagen och läsa såna grejer. Jag tycker det är skitspännande. Så det är ett stort intresse. Men jag är inte så jäkla stor konsument av det heller. Jag är jävligt handväskor är fullständigt ointresserad av. Jag köper vissa dyra handväskor, men det är inte någonting som jag går och kickar på. Skor, sådär. Men jag vet inte, för mig är det nästan mer historierna bakom som jag tycker det är. Om en designer har gjort på något speciellt sätt. Och sådär, så att, nej, men det sitter i röden. Jag tycker det är skitkul.
Du har gjort en väldigt lång resa från din debutbok, som du sa, 20 år sedan. Vad är det som har gjort att du är så framgångsrik idag? Vad tror du själv? Vad är det för olika komponenter?
Två ord. Hårt arbete. Alltså jag tror att jag jobbar mest av alla författare jag känner. Jag är väldigt produktiv. Och då säger jag inte att det finns andra författare som säkert jobbar. De kanske tycker att de jobbar lika hårt. Men jag har varit extremt driven i att liksom hela tiden spotta ur med saker och förnya mig själv också. Och inte våga, att inte vara rädd för att testa nya grejer. Jag har ju ändå skrivit ungdomsböcker, jag skriver chicklig, jag skriver deckare, jag har skrivit komiska böcker, alltså skrivit filmmanus, tv-manus, alltså hela tiden bara liksom stå med fingret i luften. Det tror jag är den styrkan, och det kräver jävligt mycket hårt arbete.
Du, jag lyssnade på en intervju med, som Anna Hedenmo gjorde med förra inrikesministern Anders Ygeman. Mm. Han syntes ju precis överallt hösten och vintern 2015. Han var Sveriges populäraste politiker. Men han visste att det inte skulle vara så för evigt. Så till sina barn så sa han att efter sol kommer regn. Och översatt till en författares liv så kan man ju säga att efter berömmelse kan man bli bortglömd. Hur undviker du det som författare?
Alltså det är klart att du kan bli bortglömd, men då finns det en anledning till det. Det är ju inte så att någon bara säger, nu jävlar ska vi glömma Denise Rubberg. nu gör vi en kampanj, vi bara fullständigt raderar henne ur vår minnesbank. Utan jag tror att det är naturliga cykler. Det måste du vara beredd på, precis som åldrande eller vad fan som helst. Antingen så, jag tycker till exempel att det finns ett kommersiellt författarskap som jag verkligen beundrar. Och det är just Jan Guillou som jag tidigare pratade om. För han är så jävla bra på att förnya sig. Även om han inte gör jättestora avhopp. Men han kan ändå skriva Arn-böckerna. Och sen har han gjort Hamilton-serien. Han har skrivit Ondskan. Som är fan den mest utlånade boken på Sveriges bibliotek. Genom alla tider, tror jag. Ondskan läses av alla tonårskillar som aldrig öppnar en bok annars. Men de älskar just den boken. För det är liksom den lilla pojkens revansch. Han har nu skrivit Brobyggarserien, som är ju en fantastisk historisk skildring. Alltså han ser till att hela tiden liksom hålla sig aktuell och hålla sig ajour i skallen. Jag tror att vissa författarskap gynnas av att bli äldre. Därför får en större tyngd. Och vissa författarskap gör inte alls det.
Nej, men jag tänker på till exempel sån som Marianne Fredriksson, som fick bara sämre och sämre recensioner ju äldre hon blev, och desto mer, eller i slutet av sitt författarskap. Och det var ju lite sorgligt på något vis, hon var så väldigt älskad.
Jag håller med, men hon förnyade sig aldrig. Hon gjorde samma sak hela tiden. Mm. I min värld, i alla fall när jag läste det. För jag kände att jag läste om samma bok hela tiden. Och jag tror ju det är... Och det är inte så att det passar alla författarskap att förnya sig. Men jag tror att det är de som överlever. Men jag vet inte, jag är ganska... Om det visar sig att jag om 5, 10, 15 år inte längre är läst. Så jag har inga problem med att jag gör något annat. Jag har gjort 1000 olika saker i mitt liv. Jag har ju haft nattklubb på Rish. Kastat ut Jean-Claude Arnault, för han drog kniv mot en kvinnlig kulturarbetare. Och han blev portad. Vi kastade ut honom i orden. Vad fan tror du att du är? Frankrikes svar på Jack the Ripper. Han stod med en fysisk jävla kniv mot halsen på den här tjejen. Ja, men sånt har jag gjort. Jag har arbetat som massör. Men det slutade med efter typ 3 kunder. För jag insåg att jag har basilskräck. Så jag gillar inte att ta i folk. Det var jävligt dåligt. Jag har varit i klädbutik. Jag har jobbat som lärare. Alltså, om jag inte vore författare så har jag 2 yrken. Antingen sportjournalist, för jag älskar sport. Det tycker jag är skitroligt. Eller idrottslärare. Så något av dem, inga problem. Jag kan bli en sån som sådär, tvingar barn att springa 10 varv ut skolan. Kom, och så står med visselpipa och sådär brett tygband runt halsen. Och var lite jobbig liksom, inga problem. Nej, men så att för mig är det... Men jag håller med dig, det är klart att det finns en... Men jag har ju aldrig drivits av att vara känd. Jag blir inte igenkänd på gatan. Jag är ingen kändis.
Snart blir du det. Om du inte har varit innan så blir du efter på spåret.
Ja, jag
tror... Så Åsa Sandell till mig. Ingen jävligt kände igen mig. Eller väldigt få kände igen mig när hon skrev sina böcker. Mm. Men en del från sin boxningskarriär. Men efter på spåret, då helt plötsligt så då vänder det alltihopa. Så att, har du inte gjort det för dig så kommer det att...
Men annars så brukar jag, min pappa säger att det finns ingen som kan skifta utseende så som jag. Jag är en person när jag är privat och är helt osminkad. Det går inte att känna igen mig när jag sen ser ut som jag gör på spåret. Så här, då har jag suttit i smink i 2 timmar och fått håret fönat. Så jag vet inte, det är liksom inte min grej. Jag springer nästan aldrig på så här kändisfester eller mingelpremiärer eller något sånt där. Det är, jag tycker inte sånt är kul. Och det är helt enkelt för att jag...
Men jag såg det på forumsfest och det var väl där i 10 minuter. För jag tänkte, jag måste ju gå fram, vi har ett snack.
Ja.
Ja, men du bara försvann.
Ja, det är också perfekt för mig. 10 minuter, sen är jag helt utmattad, så måste jag hem och sova i 2 dygn. Jag är ju en socialt bevandrad person som inte gillar att umgås. Jag har definitivt autistiska drag. Och nu raljerar jag inte, utan jag har verkligen det. Jag älskar statistik, siffror och snöa in på väldigt konstiga ämnen. Men jag är inte särskilt road av att umgås. Jag tycker inte att det är så kul. Och umgås jag, så vill jag göra det med människor som jag har känt länge. Du och jag är ju faktiskt känt vän i snart 20 år.
Ja.
Så för mig, jag är väldigt bekväm i att träffa dig. När jag träffar nya människor, det är jättejobbigt. Jag skäms ju, för jag är inte särskilt intresserad. Jag vill inte veta liksom.
Du vill inte höra deras livshistoria.
Jag vill inte höra deras livshistoria. Jag har inte frågat. Jag vill inte se bilder på deras barn eller hundar eller katter. Alltså så här. Men det är, jag måste ju fylla på. Jag kan ju inte bara umgås med människor som jag har känt i 20-30 år, såklart. Men jag kanske tar in en liksom var tredje, var fjärde år som jag orkar med. Men så det dummaste för mig vore ju typ bli singel. Jag skulle aldrig orka bli ihop med någon. Fruktansvärt.
Jag är med på den här såpan i TV.
Ja, precis.
Första dejten eller vad det är.
Ja, exakt. Kan jag bli präst, så får jag säga. Gift för första ögonkastet, det är enda chansen.
Det författarlivet kan ju vara väldigt hårt för många. En del som har varit ganska uppbyggna författare eller fått ut sina böcker på bra förlag, de får inte ut dem längre. Andra författare får betala för att få ut sina böcker, och några blir aldrig publicerade, som har kämpat och kallat sig författare i 20 år. Om man väl blir publicerad, så kan man åka på en riktigt negativ recension. Alltså, du vet, en sån här som ger en hjärtklappning. Och man vet att den jävla recensionen kommer aldrig att försvinna i huvudet. Mm. För även om man har fått 100 bra. Vilket är ditt värsta bakslag när det gäller författarskapet? Eller motgång?
Jag har haft ganska många. Men jag har 2 stycken som är liksom riktigt som sitter kvar rätt hårt. Som jag nog inte vill glömma, för de är ganska nyttiga. Det första var ju när jag hade precis skrivit min andra bok och skickade in mina 2 böcker. För då visste jag att nu kan jag nämligen bli, kalla mig författare. För efter 2 utgivna böcker så får man ansöka till Författarförbundet. Och sen får jag tillbaka ett avslag. Alltså jag blir inte godkänd medlem i Författarförbundet, för min litteratur, som de beskrev det, ansågs undermålig. Och då har min debutroman sålt i 75 000 exemplar och fått ganska fina recensioner, delvis, inte bara, men jag menar, i Svenska Dagbladet blev jag liksom recenserad som en svensk nutida Jane Austen. Så det var ju inte en skitdålig recension direkt. Men det var liksom, jag var som en vattendelare bland recensenterna. Men jag vet inte om det var när Författarförbundets styrelse satt där och liksom diskuterade. Men
de finns ju en invalsnämnd, där inte jag satt med, men jag satt nämligen med i styrelsen då.
Ja.
Jag kommer ihåg hur jävla sur jag blev, för att jag tyckte att om man är författare, skit i kvaliteten, om man är författare och säljer, om man arbetar som författare, man kommer ut på en marknad, om man är kommersiell och man skriver kontrakt och så, då behöver man hjälp av en organisation som Författarförbundet. Så lägg ner det här med allt för mycket snack om kvalitet. Vad handlar detta om? Precis som att man är även en byggnadsarbetare som inte är världens bästa har rätt till ett stöd från sitt fack.
Ja, men exakt, och det är det, i och med att Författarförbundet är likställt med ett fackförbund, så var det ju verkligen så här, nej men du är inte medbjuden. Sen så var det Kulturnyheterna tog upp det här för 5-6 år sedan. Och då hör deras ordförande av sig och säger så här, men det hälsa Denise Rudberg att hon kan få söka igen. Man bara, eller så bara tar ni in mig, era jävla as. Alltså varför ska jag söka igen? Ja, men vi dumpar dig, men du kan fråga chans igen ändå, får se om du får ja eller nej. Plus att det är intressant, för jag har ju varit en av de författare i branschen som hjälper andra väldigt mycket. Jag är väldigt bra på att läsa avtal. Jag är en av de som är mest ansedd att förhandla på ett jävligt bra sätt. Jag håller verkligen förlagen i järnhand på det sättet.
Du hjälpte mig att få kontakt med Norstedts.
Ja, och det har jag gjort med många författare.
Du bara ringde och sen så skrev du till mig och sa, Magnus, det är krattat och klart.
Bara skicka in det nu.
Ja.
Nej, men jag älskar att göra sånt, men jag tror att jag hade varit viktig för Författarförbundet om de hade släppt in mig från början. Nu kommer det ju aldrig hända. Nu kommer jag ju dö utan dem. Men
du söker inte liksom?
Nej, fy fan. Aldrig i livet. Under min värdighet. Men jag tycker det är synd. Därför att det är också så att om de har tunga namn, som jag faktiskt är idag, i och med att jag är en rätt ansedd författare idag med goda försäljningssiffror och även fina recensioner, så är jag bra att ha med i förhandling.
Mm.
För att om de bara har lättviktsnamn som inte gör någon finansiell skillnad för förlagen, då lyssnar ju inte förlagen på dem. Men de hade ju också jävligt dålig struktur. Alltså de hade en förhandling som strandade 1983, som jag tror avslutades 2007 eller 2011. Alltså det var verkligen nyligen. Så att de har ju verkligen inte gjort sitt jobb.
Nu kommer vi till den eviga frågan. Nu har du hållit på i 20 år och... Förra året utbildade jag mig till skrivpedagog, och jag får väldigt mycket förfrågningar om jag kan hjälpa folk med deras manus. Så nu har du hållit på så länge, så nu kommer den eviga frågan: hur mycket inspiration, hur mycket hårt arbete? Och sen så kan vi ta en annan fråga med en gång, om bara liksom viktigt tips för då alla de som sitter med författardröm och lyssnar på detta.
Precis, vi börjar med hårt arbete, inspiration. Inspirationen kommer ju till när du liksom inte riktigt vet om det. När du står och plockar diskmaskinen eller ute och promenerar eller går med hunden, eller alltså när du gör någonting väldigt alldagligt, monotont skulle jag säga. Men sitta och invänta inspiration, det går inte. Men däremot så måste du nog vara jävligt liksom duktig på att fylla på med inspiration. Och då menar jag att läsa oerhört mycket, faktaböcker, romaner, kolla extremt mycket dramaserier, dokumentärer, alltså så här, insup, dundra på hjärnan. Och sen skit i att skriva din egen historia. För det är ju liksom, jag har världens historia att berätta. Vet du, det är inte intressant, jag är ledsen. Men det räcker inte. Vi vill inte höra din historia. Vi vill höra dig berätta en historia. Sen om det ligger jättemycket av dig själv i den berättelsen, så kan den bli jättebra. Men skriv inte bara rakt upp och ner din egen historia.
Man ska inte börja med jag har blivit misshandlad av försäkringskassan.
Nej. Det räcker inte. Och inte för att det inte är intressant, men det är därför att det är sällan intressant att berätta om dig själv. Däremot så skulle jag ge ett tips. Skriv om din granne eller kollega, nära granne, som du stör dig lite på. Någon som du retar dig lite på, som du tycker har sidor som du inte respekterar. Den personens öde ska du berätta med empati. Sen kommer du...
Med empati, ja, det är viktigt.
Med empati. Empatin är alltid viktig. Jag tror att det kommer bli så att efter du har avslutat berättelsen om din nära granne eller kollega som du stör lite på, kommer du inse att det finns väldigt mycket av dig själv i den grannen. Och då är historien...
Vissa saker som man kanske till och med är svartsjuk på eller avundsjuk på.
Exakt, för då blir det de bästa. Så det är en bra utgångspunkt, inte om dig själv. Skit i det. Det kommer ändå komma in i berättelsen. Men det, och sen så... så att, ja, och sen är det, finns det... Du kan inte vänta på. Jag vet inte hur många bordsherrar jag har haft under diverse jobbmiddagar, sociala tillställningar, vad fan är. Ja, jag har en historia, ska jag veta. Jag ska skriva en bok jag också någon gång. Det kommer bli något litterärt och fint, så inte som du gör. Klassiker.
Vilka höga tankar de har om sig.
Och så tänker man så här, fast vet du vad, gör det. Ring mig när du har skrivit boken.
2025.
Det värsta är att vissa snubbar gör ju det ändå, men de ringer ju och bara... fan också. Men,
de ringer verkligen upp sen, ring mig. Och sen så ringer de
där. Ja, jag vet det, de tar det lite för bokstavligt. Men, nej, men det här, skrivande handlar om att göra det. Ingen annan kommer göra det åt det. Det är precis som den här jävla träningen liksom. Ingen annan kan lyfta den där skivstången åt dig. Du måste göra det själv. Det är jättetråkigt, men...
Du, när du börjar med en bok, det tycker jag i alla fall är intressant, eftersom jag själv har skrivit i 2,5 år på en kriminalroman som gick helt åt helvete, kan jag säga.
Va?
Jag fick betala 8,000 för en jättebra redaktör som gick igenom alltihopa i boken och kom fram till, och jag kom fram till efter den här väldigt hårda kritiken, hård men rättvis tror jag att det var, att jag orkar helt enkelt inte. Så nu skriver jag på någonting helt annat. Men hur, kanske var det för att jag inte visste vad de skulle börja och sluta, och jag hade ingen handling. Jag trodde att jag skulle kunna börja ungefär som man skriver en diktsamling. Du vet, man kan bara skriva ordet tystnad och så sitter man och funderar på det i 5 timmar. Men det funkar inte riktigt, kom jag på, med en kriminalroman.
Nej, jag förstår vad du menar. Min första deckare var lite så också. Jag skrev nämligen första boken med Maria Idoff, så skrev jag hela boken utom just alla morden och krimspåret. Tills min förläggare, hon bara, fast du, det saknas en tredjedel av boken. Hon bara, ja, men jag tänkte jag skulle lägga in det under redigeringen. Hon bara, fast nej. Ja, förstår precis. Det är något helt, alltså du använder nästan en annan del av hjärnan skulle jag säga.
Men hur jobbar du med synopsis? Alltså vet du precis vad boken kommer att handla om? Vilka personer som ska vara med?
Numera tänker jag ut den krimlinjen väldigt. Det är det jag vet när jag börjar skriva. Sen får Marianne Gidos liv hoppa in i den historien, inte tvärtom. Men jag hade ju inte skrivit krim innan, så jag visste ju inte vilken ordning jag skulle börja. Men nu ser jag liksom krim, filmen i huvudet först. Och jag vet också
vem. Så du vet ungefär, du vet vad den ska sluta och var den ska börja, vad den ska sluta och dramaturgiska kurvan och.
Exakt. Sen kan man byta mördare. Det låter kanske avancerat, men det är faktiskt inte det. Jag har bytt mördare flera gånger mot slutet och bara tänkt att nej, men det är nog inte han eller hon. Jag får ta den här istället. Som i den här boken bytte jag en mördare till exempel. Därför att det kändes bättre. Så kan du gissa sen vem du tror jag hade från början.
Du, innan vi avslutar här så vill jag ändå veta någonting. Hur ser det ut? Hur ser planen för framtiden ut?
Nu håller jag på att skriva på nya Jidov. Och åttonde delen. Jag har ju varje del i en siffra i varje titel. Så att nu håller jag på att fundera på vad den åttonde delen ska heta, vad titeln ska vara. Och jag gör väldigt mycket research. Det är ju liksom det. Jag har ju alltid 1 till 2 månader när jag bara gör en jävla massa research. Och det är den härligaste liksom, perioden. Mm. Och sen den 2 januari, då sätter jag mig och börjar jobba igen.
Det är sista frågan, nu lägger jag till en fråga som jag tycker är så spännande. Det är väldigt ovanligt att se författaren själv på omslaget till en bok. Men du är på omslaget till din nya bok, varför det?
Ja, alltså det är egentligen inte, det var inte meningen från början. På mina gamla kikletböcker så var jag ju det. Och då fanns det liksom en rolig koppling, för att det fanns inte så många den typen av bilder att hitta. Och lite samma sak var det här, för när jag började skriva de 3 första deckarna, då var det inte jag på omslaget. Men när jag skrev den 4:e så hittade vi ingen passande bild. Och då var det en av pressbilderna som var lite udda, som förlaget sa, kan vi inte använda den där och se hur det ser ut? Men när vi gjorde det valet, då var vi liksom tvungna att fortsätta fullfölja det spåret. Jag är lite trött att se mig själv på omslaget, ska jag säga. Jag tycker att det känns lite tacky. Men nu har vi liksom valt det, den linjen, så får vi följa skiten. Men den här senaste boken, då hade vi bland annat ett alternativ när jag hade sminkat ansiktshalvan var misshandlad. Men vi tyckte det blev lite övertydligt sen när det väl kom upp i tryck, så vi tog bort det. Men det var ett alternativ också. Det finns fortfarande bilder på nätet. Jag tror bland annat ljudboksutkastet har en misshandlad sida. Men vi får se vad som blir med 8:e delen, om det blir jag eller om vi kanske tar in Jan Guillou på det omslaget.
Vem vet. Tack ska du ha, Denise Rudberg, för att du kom till Utvik och böcker.
Tack snälla.
Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Om man tar en favorit och lägger till en annan favorit, då har man 2 favvisar, för att uttrycka lite ungdomligt. I en av höstens bästa och skärmigaste barnböcker, Dumma teckning, har författaren Johanna Tydell med sin fina, exakta ton och känslighet arbetat tillsammans med illustratören, tecknaren och författaren Emma Adbåge, som jag har följt i över 10 år. Dumma teckning är en berättelse om den lilla tjejen Mint, som vill rita lika bra som sin storebror. Men det går inte alltid så bra. Mint blir arg på storebror, på sig själv och katten Klas. Någons fel måste det vara, för att hon inte lyckas. Dumma teckning blev i år nominerad till Augustpriset och är en given bok att lägga under granen. Det barn som får den här hårda julklappen kommer att ta fram papper och penna så fort Kalle Anka är slut och börja göra konst som bara andra konstnärer kan förstå. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Dumma teckning av Johanna Tydell och Emma Adbåge, Alfabeta bokförlag.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.